Idag befinner sig Bildradion i Liljeholmen och i en liten studio som tillhör Ulf Lundin. Eller studio, alltså en loftrum.
Atelier.
Atelier som tillhör konstnären och fotografen Ulf Lundin. De av er som är trogna Bildradion-lyssnare har hört ett samtal med Ulf Lundin och David Molander från Fotografiska i höstas. Men nu är jag här med Ulf själv och vill prata om regler. Jag har precis läst en uppsats, Ulf, som en 17 år yngre version av dig skrev en gång i tiden. Och den handlar om regeln som strategi. Alla plåtar efter regler.
Ja, alltså om vi kallar det regler eller om vi kallar det traditioner, men alla förhåller sig på ett eller annat sätt i fotohistorien och vad man bör göra och inte bör göra.
Så kan man säga att alla att vi alla följer, när vi fotograferar så följer vi någon typ av programmering, eller som till exempel, vad är ett intressant motiv? Det är väl en regel?
Ja, fast det är ju mer, alltså jag tänker att det finns ännu tydligare regler, som till exempel så här gyllene snittet eller... Ja. Eller vi får lära oss att man, om man tar ett porträtt på någon, så ska den personen titta in i kameran eller inåt i bilden, inte utåt i bilden. Och tar man en bild på någon i helfigur, ska man inte skära av fötterna och sånt. Det finns ju massa sådana konventioner liksom, som, eller regler så.
Ja. Och går det, tänker du att det går att frigöra sig från regler och liksom fotografera utan att man följer en enda?
Nej, alltså det finns ju sån här, det finns ju projekt när folk, när fotografer har gett så här barnkameror och sånt liksom, och det kan man ju tänka sig att de kanske i större utsträckning inte är styrda av regler då, att de är friare på något sätt. Men om man har hållit på lite grann så tror jag att det är svårt att frigöra sig från det. Sen tror jag också att det finns ju de som hävdar att det finns något så här genetiskt, att det finns någon slags naturlig harmoni i det. Så det vet man inte om det är socialt eller om det är så liksom.
Vad anser du?
Jag tror nog att det är ganska socialt, eller är det något att vi har lärt oss en konvention liksom,
ja,
tror jag.
Jag lutar också åt det.
Ja.
Men det beror ju på att vi lever i den tid vi lever i, och som varken du eller jag är ofärgad av naturligtvis.
Nej, just det. Nej.
Men jag menar också de här, även när man ger sin kamera till ett barn och så tycker man att man får tillbaka bilder med en sån fräschör. Men barn följer ju också regler när de plåtar. Alltså de fotograferar till exempel inte vad som helst.
Nej, men de kan fotografera konstiga grejer i och för sig.
Ja, men de har ju typ regeln att det viktigaste ska sitta i mitten på bilden.
Ja,
och det är väl också...
Ja,
liksom,
ja, jo, det är sant.
Man är programmerad.
Ja, ja.
För annars så blir man handlingsförlamad. Ja. Så alltså, kan man säga då så här att när man ska ta en bild så står man inför en rad beslut som man ska fatta. Och hur man fattar de besluten liksom är baserat på antaganden som man kan vara medveten om eller inte medveten om.
Och det, alltså det är väl det utbildning går ut på, att man gör sig medveten om vilka beslut man tar. För jag tror att man tar ju väldigt mycket mer beslut än man tror att man gör. Ja. Liksom.
Du är ju utbildad. Jag vet att jag har förhandsinformation som gör att jag vet att du började tänka på regler en dag i början på 90-talet. Eller i varje fall så fick du upp ögonen lite extra för regler när du var på klassresa i USA.
Ja, just det. Jo, men det var en sån här viktig och mycket stark konstupplevelse.
Ja.
Vi var där med klassen i New York. Och jag och min kompis Per-Olav ville gå och se på en utställning med Onkavara.
Ja, där måste du berätta vem Onkavara är.
Onkavara, han började 1900, alltså det verk som han kanske är mest känd för, påbörjade 1966. Och då gör han, och det är ett verk som kallas för date paintings då.
Ja.
Och han då gör han i princip varje dag, inte riktigt varje dag, men nästan varje dag, så gör han en målning med mörk bakgrund, och sen så målar han dagens datum med bokstäver, så att de ser liksom tryckta ut, de ser ganska enkla ut, men allt är, ja, alltså målat för hand, så det är en ganska så här omständig process.
Det är noggrant gjort.
Det är noggrant gjort, och de är ganska lika varandra, men det är lite olika storlek, och det är lite olika, det är aldrig svart bakgrund, men det alltid är mörk nyans och sådär, men det skiljer sig lite åt.
Ja.
Och då har han påbörjat en målning, så om han inte hinner färdigt den dagen då, så måste den förstöras.
Ja.
Och sen så bygger han en låda till målningen, och han klär insidan på den här lådan med en lokal dagstidning, och sen så för han en journal där han skriver en kod för färgen och datum, och han, så skriver han någon kommentar till varje målning. Så det är ett verk han gör. Och han har höll på, nu kollar vi upp här att han var 82 år gammal, så han fortsätter nog kanske inte nu, men han har ju hållit på långt in på över 2000-talet i alla fall med målning.
2006 lyckades jag se att då fanns det fortfarande.
Ja, så han har gjort...
Men alltså, jag tror kanske inte alla hänger med, men här är det alltså då, vi talar alltså om tusentals oljemålningar, formligen tusentals.
Ja.
Vissa dagar kunde han måla fler än en också.
Ja.
Där, så vars motiv bara är dagens datum med bokstäver som ser ut som de är tryckta.
Ja.
Betyder att han skulle gjort det mycket snabbare om han gjorde det i typ ett formgivningsprogram.
Ja, just det.
Och det är grejen.
Ja.
Och där kommer du och Per-Ola.
Per-Olaf.
Per-Olaf. Och går på utställningen.
Ja, vi vill gå på den här utställningen då. Så då har vi bett våran lärare Jan Svenungsson att vi ska gå på den. Så bestämde att hela klassen skulle gå på den. Så att vi hade bestämt att vi skulle träffas i hotellobbyn klockan 10 eller när det nu var på morgonen. Men så följde det sig så att det blev lite sent för mig och Per-Olof och några andra. Så att vi försov oss. Vi låg och sov. Och Jan Svenungsson då, som var en jättebra lärare men också ganska krävande lärare, han blev irriterad, så att vi vaknade över att han stod vid fotänden vid våra sängar och sa att men det var ju för helvete ni som ville gå på den här utställningen.
Ja.
Så att vi fick slänga oss upp och slänga på oss kläderna och var väldigt bakis och åkte då tunnelbana till det här museet och... hade inte ätit någon frukost. Och så kommer vi in i ett jättestort rum då. Där det är så här, datummålningar. Hundratals datummålningar runt om på väggarna. Och så är det sådana här flygplansröster som rabblar årtal. Varannan man och varannan kvinna. Och det ligger tjocka böcker där han har skrivit årtal från så här, miljoner år före Kristus. Och så har han skrivit årtal. Sådär. Och det här... alltså det hänger ju också ihop hur jag mådde där, men det blev en otroligt stark upplevelse, så att jag fick liksom sätta mig ner på golvet liksom. Det kändes som all, jag får säga, tid rusa genom kroppen på en på något sätt.
Alltså liksom. Det blev bokstavligen golvet.
Ja, det blev jag.
Ja.
Och att det var så just det låter ju extremt torrt, men det blev oerhört känslomässigt och väldigt starkt så där,
liksom. Alltså jag blir ju lite halvgolvad fast jag inte har sett det.
Nej.
Alltså bara genom att tänka på det.
Ja. Det var otroligt tungt. Och han hade, det var en för varje dag förutom på julafton då hade han gjort två. Bara en sån sak är att man blir gråtfärdig liksom.
Och Wikipedia, enligt Wikipedia nu den dyraste datummålningen hittills har sålts då för 1,8 miljoner dollar.
Mm. Och det är ju en bra dagslön.
Ja.
Om man gör en om dagen.
Samtidigt så kan det lite grann irritera en också.
Ja.
Att det måste dras in i pengasfären.
Ja. Och sen ofta visas ju de här dagen, för som jag var någon gång när jag var tittat på Moderna, då hade de så här tre datummålningar liksom.
Ja.
Och då, det känns ju också som att det blir ju liksom bara souvenirer från hans verk. Alltså verket handlar ju inte om målningarna i sig på det sättet liksom, utan det måste ju sättas i ett sammanhang så att man fattar liksom.
Ja.
Att det är nästan så att de förstör verket genom att presentera det på det sättet, tycker jag.
Alltså är det vanligt, du gick ju då på Fotohögskolan i Göteborg när den här utbildningen och det var innan den, innan omorienteringen mot mer teoretisk fotografi.
Ja, det här. Den höll väl på att omorienteras då liksom, men inte alls i den utsträckning som det är nu.
Nej. Men när du går där så är du lite grann inställd på, jag ska bli fotograf, jag ska kanske plåta för vadå, dagstidningar eller?
Ja, lite så här dokumentär tradition.
Ja. Och är det inte lite udda då att se på måleri när ni är i New York?
Nej, men det gjorde vi. Alltså så pass mycket hade den nog, så pass öppen var den liksom. Så det så konstigt var det inte. Utan Nej. Vi gick nog och såg. Och det var många då som tänkte sig att de skulle bli konstnärer även då liksom. Ja. Så. Men jag tillhörde nog egentligen de som kanske mer trodde att jag skulle bli så här reportagefotograf liksom.
Ja. Sen ungefär 3-4 år senare någonting. Då får du klart för dig att tyvärr om utbildningen har gjorts om lite grann, så nu måste du skriva en lång jävla uppsats för att bli utexaminerad. Mm. Och det var inte du beredd på när du signade upp för att bli fotograf?
Nej, så var det ju inte. Alltså jag började ju 90 och sen gick jag 3 år och sen så hade jag 2 års uppehåll och gick 2 år till. Då. Och det var ju stor skillnad på utbildningen från 90 till 97. Liksom.
Ja.
Så att... Och då fanns ju Gertrud Sandqvist som nu är på Malmö konsthögskola, fanns ju på skolan då när jag gick på byggnadsutbildningen. Så hon gjorde det ännu mer teoretiskt så att säga. Så att plötsligt så ställdes det då krav att vi skulle skriva en C-uppsats, fast vi hade ju aldrig skrivit någon B-uppsats egentligen. Och hade inte, det var ju liksom något som man inte hade fått lära sig, utan man bara förväntades kunna på något sätt. Ja. Så.
Och då väljer du att skriva en som heter Regeln som strategi.
Mm.
Och kan man då säga att du är inspirerad av Ong Kavara?
Ja, han...
För regelverket kring hans liv i övrigt, om vi bara får ta lite grann om det.
Mm.
Det var ju så också, eller är, han kanske är jättepig 82 år.
Ja, det vet vi inte.
Att när han klev upp på morgnarna så skickar han 2 vykort också. Mm. Och texten på de här vykorten är, jag klev upp klockan, ja, och så det klockslag som man klev upp. Och så skickar han det till 2 personer i världen.
Mm. Mm.
Och det är också lite en regelstyrd, ja, just det. Men han,
hela hans dag är ju helt uppstyrd. Han har också ett verk som heter I Met, där han skriver upp vilka han träffar. Och sen så ritar han in hur han har gått på en karta. Och det är sådana här saker som han gör liksom varje dag. Så att det är helt inne, hans dag är i princip helt inrutad liksom.
Ja, av regelstyrt konstskapande.
Ja, så att han har ju helt liksom så här reducerat sitt subjekt liksom, utan att han det blir ju nästan en sån där munklik tillvaro liksom.
Och i princip kan man säga då så att på sätt och vis så har han gjort sig själv överflödig, ja. Alltså, eller utbytbar i varje fall.
Ja, det tycker jag att man kan säga, att det blir... Alltså egentligen skulle ju någon annan kunna, om han är 82 och går bort nu, så skulle ju hans son kunna ta över på något sätt liksom, och fortsätta hans arbete egentligen.
Ja, eller så. Ulf Lundin skulle kunna ta över. Om du får lära dig måla lite.
Ja, just det. Jo, alltså målningarna är ju, det är ju säkert skickligt genomfört, men det är ju inte sådär så att om man talar i andra måleri att det är så här känslig penselföring eller det finns nog många som skulle kunna genomföra de målningarna och att de skulle se precis likadana ut liksom.
Ja. Men ja, så är regeln som strategi, och då är det lite, då minns du förstås den här utställningen som golvade dig.
Ja.
Med det hela. Sen har ju du gjort också ganska hårt regelstyrda saker själv.
Mm.
Som att du tog ett självporträtt av dig själv varje dag under närmare 10 års tid.
Ja, exakt 10 år.
Exakt 10 år. Mm.
Och ja, då gjorde jag så att och det var varje dag jag kom till ateljén så gjorde jag det. Som jag var hemma eller reste eller så gjorde jag inte.
Ja, precis. Och det ingår i regeluppsättningen.
Ja, just det. Man kan formulera
sådana saker.
Och att och sen så då länkar jag använder så här, den här morftekniken som ja, det är när saker och tonas ihop. Och Michael Jackson blir en panter och sånt, det är morfteknik. Fast ja, jag blev ju bara mig själv fast en dag äldre liksom. Och då från början så var det ju, hade jag ju tänkt att jag skulle hålla på resten av livet.
Ja.
Fast sen så, och jag var ganska, jag påbörjade 98 8 februari 1998 började
jag. Ja.
Men sen då 2008 när jag slutade, då var det ganska många som hade gjort liknande saker. Alltså, för då kom liksom folk började använda YouTube och internet och så på ett annat sätt. Så att ja, det fanns ganska många projekt som liknade, och då kände jag väl att jag kunde göra något annat med min tid. Liksom. För det var ganska arbetsamt. Så.
Ja. Och resultatet nu, bara för tydlighetens skull, det är ju en film.
Det är en film, ja, en
video. Och inte stillbilder.
Nej, precis. Mm.
Men det är en film som är byggd på att stillbilder glider över, ja, i varandra.
Ja, just det.
På ett, och du,
så att filmen är då 25 minuter lång, så att jag är 10 år äldre på sista rutan än på första rutan.
Ja.
På
25. Och du ser lite svajig ut, att, ja, du liksom är lite gummiartat.
Ja, ja. Och håret ser ut lite som att man sitter under vatten eller något.
Ja, det blir, ja, men precis. Mm. Går du att se den här på typ...
Ja, den finns på min hemsida då. Ja. Det finns den som man kan titta.
Jag skriver upp länken där om, för den som vill se med egna ögon.
Yes.
Men jag vill prata mer om regler.
Mm.
Alltså, jag har lärt mig då genom att läsa din uppsats att begreppet konceptkonst är jämnårigt med mig. Mm. Vi är födda samma år.
Mm.
Vilket jag
tyckte 1874.
1961 så är första gången som ordet konceptkonst används.
Ja, just det.
Och då menar man då alltså att idén är viktigare än utförandet.
Mm, precis. Alltså man pratar om ett begrepp som heter dematerialization. Att man ville komma bort ifrån konstverket som fetisch och handelsvara. Liksom. Ja. Och att man ville fokusera på idén istället för slutprodukten.
Precis. Om man inte säger att slutprodukten för ett konstverk är alltså det som händer med en när man tittar på det. För då är slutprodukten kvar.
Ja, precis. Ja.
Men det behöver inte vara en fysisk form. Utan om du som lyssnar på det här nu kan se framför dig Ong Kavaras utställning i New York, de här hundratals oljemålningarna med olika datum, och du känner...
Jag tror det är akryl förresten.
Det är akryl,
jag tror,
okay.
Ja, jag tror det.
Så att det ska hinna torka samma datum som
precis,
du målat.
Ja.
Ja. Ja. Om du nu känner en liten lätt så här svindel, då har ju du också tagit del av konstverket.
Ja, just det, precis.
Och dess effekter. Ja. Och på samma sätt så kan man säga att det då skulle kunna räcka med att jag bara slänger ur mig en idé.
Mm.
Och så kan jag uppnå en effekt hos lyssnarens.
Ja, just det.
Ja, ja, men visst, det är ju solklart.
Ja. För det ofta använder man, idag används ju ofta så här ordet konceptkonstnär på att jag till exempel har kallats konceptkonstnär, och det stämmer ju inte riktigt om man, för det här var ju väldigt, just det här dematerialization var ju något väldigt viktigt för 60-talets konceptkonstnärer.
Ja. Liksom.
Och så är det ju, jag säljer ju gärna mina bilder för massa pengar.
Ja, precis. Men det kanske är att begreppet måste få förändras lite grann.
Ja.
Kan vi nämna ett jag skulle vilja nämna ett konceptkonstverk bara för att sätta ännu mer vad det är. Och då vill jag nämna Chris Burdens verk Shoot.
Mm.
Som alltså går ut på att han låter en kompis skjuta honom i armen.
Just det.
Och det är konstverket. Ja, ja, men fan, Ulf är ju rubbat.
Ja,
ja,
det är det ju. Alltså på ett sätt. Men det är ju... För han har ju gjort... Alltså jag tycker ju att han har gjort ganska spännande saker. Alltså om man tittar på de konstnärer, eller många av de konceptkonstnärer, så tycker jag att hans verk känns ju också fortfarande relevanta. Nu tog ju du det kanske mest spektakulära. Ja, men
och det sista.
Och det sista, ja. som performance han gjorde. Ja, just,
ja, precis. För sen slutade han, för han tyckte det blev för mycket fokus på hans person.
Ja, och att tidningar och så fokuserar ju naturligtvis, precis som du gör nu då, att de fick fokusera på det våldsamma.
Ja, men det är nästan omöjligt att inte göra det.
Ja.
Eller?
Ja. Jo, men jag håller med om. Fast han använder ju då... Han använder ju regler på ett sånt sätt att han skapar situationer som var så farliga så att de blev verklighet. Liksom.
Ja.
Och ett annat exempel är ju att han gjorde ett verk som heter 220, tror jag det heter. Där han i ett galleri så fyllde de, eller de hällde vatten i ett galleri så här 30 cm på golvet, och så satte de på så satt de, han och några vänner satt på stegar på galleriet, och sen så slängde hans fru såna här elkablar i vattnet liksom, för att skapa, som han själv uttrycker, som en livbåtssituation liksom, att det är en situation som är farlig på riktigt liksom, så att ja, folk börjar öppna sig och börjar prata om saker som de aldrig skulle prata om annars och så liksom. Och just det där, det finns ju något spännande i det, att han driver det så långt så att han liksom tappar kontrollen liksom. Han använder regler för att spetsa till situationen så mycket så att det blir farligt på riktigt liksom. Och ja, då upphör ju på något sätt konsten att vara konst, och så blir den ju plötsligt verklighet liksom. Ja. Och det finns ju också någonting just i det här att han låter sig skjutas, att det är ju liksom konst, men det är ju också verklighet på något sätt som, ja, som är intressant tycker jag.
Och vad jag förstår så tyckte han själv att, och det har jag ju läst i din uppsats, att den stora grejen med att låta sig bli skjuten var inte att bli skjuten, utan att förbereda sig för att bli skjuten. Och han tyckte att det var fruktansvärt jobbigt att gå till den här idag klockan 7 eller vad det nu
var. Ja, jag tror att han kompisen då som sköt skulle komma hem till honom klockan 7, att han visste det. Så då knackade det på dörren. Och så
idag är dagen då jag ska bli skjuten i armen av min kompis. Skulle du ställa upp och skjuta mig i armen?
Nej. Nej, det skulle jag nog inte.
Nej. Men du har tänkt på det eftersom svaret kom så fort.
Ja, jo, men det har jag gjort. Nej, det skulle jag inte vilja göra.
Nej. Nej, jag skulle inte skjuta dig i armen.
Nej, vad skönt. Då vet vi.
I det här, mot det här, du har ju gjort många fler regelformulerade grejer. Och då tänker jag på, och nu blir det lite grann upprepning för de som har lyssnat på vår tidigare podcast, men det skiter jag högaktningsfullt i, utan vi kör bara. Och det är när du stalkar en familj ett år med familjens godkännande och fotograferar dem liksom lite grann utifrån.
Just det.
Så att säga. Och det är ju intressant.
Ja, där hade vi ju då ett kontrakt som sa att jag fick göra det. Att de gav mig tillåtelse att fotografera, förfölja dem och fotografera dem i ett år.
Ja.
Men om de upptäckte mig så fick jag gå hem för dagen liksom, och komma tillbaka nästa dag och fortsätta dem.
Ja, precis. Uh-huh. Och då kan man säga att när man tittar på bilderna, så, eller när jag tittar på bilderna i varje fall, så känner jag ju ett enormt avstånd mellan dig och familjen. Och det blir nästan lite grann behållningen av att man kan inte leva någon annans liv.
Nej, just det.
Eller för mig så blir det så.
Jag tror att det avståndet beror ju delvis på att det finns ett rejält avstånd. Det är fotograferat med teleobjektiv. Och att på nästan alla bilderna så finns det någonting i förgrunden. Liksom, att det finns ett ute och ett inne.
Ja.
Och jag tror att man som betraktare i större utsträckning identifierar sig med mig som fotograf än den som jag fotograferar. Och jag tror normalt så vill man ju som fotograf att betraktaren ska identifiera sig med den som är på bilden. Men jag tror att i det här fallet så kanske man i större utsträckning identifierar sig med mig. Ja. För det är också en position som alla känner igen. Alla har stått utanför och tittat in. Liksom, alla har känt sig utanför. Liksom. Det här utanförskapet är någonting som alla har provat. Liksom.
Ja, men verkligen.
Och jag tror även de här reglerna då, eller att det är så mina förutsättningar är formulerade i de här reglerna, gör också, tror jag, att du kanske, att det är lättare att identifiera sig med mig än, alltså att man vet mina förutsättningar på det sättet. Det här har jag gjort sådär, att det är ett sätt att beskriva verket.
Ja.
Så, om du förstår vad jag menar.
Ja, men det gör jag. Men då tänkte jag också vad som hade hänt då med reportage Ulf som började fotoskolan.
Ja.
Och sedan Konst-Ulf som gör det här projektet då i slutet av utbildningen.
Vad gick fel?
Nej, men alltså sen fick ju Konst-Ulf, du har berättat att när de här bilderna visades någonstans, om det var på Hasselblad Center eller vad det var, så förhörde du antingen direkt eller på omvägar att någon proffsfotograf liksom, fan vad dåliga bilder.
Ja, just
de är ju liksom inte ens skarpa.
Nej.
eller så. Ska det till någonstans då i reportage Ulf, eller hade du...
Nej, men alltså nej, jag tyckte de ska ju se ut så. Jag tycker att det verket är så här, estetiskt väldigt väl genomfört. De ser ut precis så som jag vill att de ska se ut. Och fast jag kan ju känna när jag så här, när jag pratar om de bilderna då, att jag gärna berättar att jag hade sommarjobbat på Göteborgs-Posten och Borås Tidning och så, att jag liksom ville så där tala om att jag kan fotografera riktigt liksom, så att det fanns. Och att det, jag tror att det fanns en poäng i att göra det liksom, så att folk förstod att det här är någonting som jag har valt och att det ska se ut på det här sättet.
Ja. Men samtidigt är ju det är ett steg att ta att följa, alltså man har ju sina regler att följa. Jag läste igår, nu kommer jag inte ihåg hans namn, och det är väl lika bra att det får vara liksom osagt, men det var en AP-fotograf. Igår igen så hände det. Att en kille som fotograferar då för nyhetsbyrån AP, och så har han tagit en bild från Syrien. Det är någon man som duckar för fiende eld och ska ner liksom i något dike. Och så har det legat då en videokamera slängd i bilden. Och så klonar han bort den. Och därmed så klonar han också bort sitt kontrakt med AP, alltså Associated Press. Och det är ju en fruktansvärt jävla apenkel regel att förhålla sig till. Klona för fan inte i nyhetsbilden. Men ändå så, och han hade då varit en av fem som fick ett Pulitzerpris.
Han pajade sin karriär.
Ja, fast det är inte säkert, därför att jag har ju kollat upp Brian Wolski var en, det här har jag pratat om förut i podcasten, skit jag i. Brian Wolski fotograferade i Irak. Och la samman två bilder för att få en starkare bild. Och blev för kickarna från Los Angeles Times. Men det visar sig att han är ju numera en ganska välbetald bröllopsfotograf. Och säkert har ett mer behagligt vardagsliv än tidigare. Så det är inte säkert att det blir dåligt för den här killen. Men det är ju en sån fruktansvärt enkel regel att förhålla sig till. Och den är ju så, klona inte. Och ändå så kan man inte låta bli. Varför inte? Därför att ens estetiska... på något jävla sätt. Eller?
Du menar att jag gick emot min natur på något sätt?
Nej, jag bara menar att jag kan inte göra det som du gör. Alltså, jag skulle inte kunna underkasta mig regler och säga det här får bli fult. Därför att jag följer regeln.
Fast sen, jag tycker i och för sig inte att de är så fula.
Nej, det tycker faktiskt inte jag heller om just de där. Nej. Men jag har försökt att följa regler andra gånger. Men som jag inte har visat för någon, såklart. Och det stupar ofta på att jag kan inte, att det sitter någonting estetiskt så jävla djupt att det gör ont att göra våld på det. Det är nästan som att skära sig själv med någonting som gör ont.
Ja, alltså jag vet inte om det var så smärtsamt, men det var så jag tycker att det var så tydligt estetiskt val liksom, att man tittar på det liksom, vad funkar och vad funkar inte liksom. Men, och att det finns ju, jag tycker ju att det är intressant, eller jag tycker att det är ofta när man pratar med fotografer och, eller när man undervisar och sånt, att man pratar om estetik som fint och fult liksom. Det här tycker jag var fint, därför gjorde jag så här, och jag gillar svartvitt, därför gjorde jag det i svartvitt och sånt. Och jag tycker att det är egentligen en ganska ointressant diskussion liksom. Jag skiter i vad du tycker är fint och fult. Det är inte så spännande. Utan jag tycker att de estetiska val man gör, de bär ju mening liksom. Det gör ju att du läser bilderna på ett annat sätt, och att det är ett mycket mer spännande sätt att prata om estetik än att det här tycker jag inte var så snyggt. Och, alltså det är ju helt subjektivt att gå liksom inte prata om. Liksom.
Men jag tror att min svaghet är väl helt enkelt, det är väl bara dåligt självförtroende. Alltså så att man känner att jag måste visa upp att jag kan. Ja. För annars så känner jag mig liksom inte trygg. Och samtidigt då...
Det var ju också just det... De som du sa, de här som avfärdade det här, de här bilderna, att det var att det är så här fult och oskarpt och konigt och allt vad det var liksom. Men det är ju också det är, de flesta av dem var ju fotografer liksom, som vet hur det ska se ut då. Så att de har ju också, det var ju också väldigt tydligt att människor som, alltså människor som inte höll på med fotografi hade inte det problemet, utan det är mest en tidnings- eller reklamfotografer som en bra bild ska vara skarp och den ska inte vara konig och den ska inte liksom, att det fanns massa sådana också regler då på något sätt.
Ja, inte bara på något sätt utan det, det är ju regler ända in i kaklet på något
just det.
Ja. Också. Ja. Men en annan konceptuell konstnär då, Sol Levitt, varnade ju konstnärer som ville verka konceptuellt för att bli allt för skickliga. Att han såg det som ett hinder för att bli intressant konceptuell konstnär om skickligheten blev allt för tydlig.
Ja, just det.
Därför att det blev, som han kallade det då, slick art.
Ja. Men, ja, men det, för dem var det ju, alltså de använde ju också de här reglerna och för han har också gjort något uttalande att man ska ha reglerna ska bli en maskin som gör konst liksom, att man skulle reducera sitt subjekt då. Ja. Men de vill ju fokusera då det har ju med det här med dematerialization och göra alltså avmaterialiseringar, man ska kalla det på svenska.
Ja.
Just att man vill inte fokusera på den slutgiltiga produkten utan på processen eller på idén liksom. Och blir man då för skicklig så börjar man istället då fokusera på det här snygga resultatet liksom.
Men jag märker ju på fotoelever ofta att att en vanlig respons på att få en uppgift som ju då alltid involverar någon typ av regel, att det här är motivet eller så, att den omedelbara instinkten hos många är att så långt det är möjligt boxa sig ur uppgiften, att det är väldigt väldigt svårt att liksom bara göra det enklaste.
Ja, just det.
Har du tävlat i fotomaraton någon gång?
Ja, en gång typ för 100 år sedan. Liksom. Ja.
Tänk om vi var med samma år.
Jag kommer inte ens ihåg.
Jag var med.
Ja, men det var så här, man skulle ta en bild i timmen.
Under 24 timmar i Stockholm.
Ja, just det.
Och jag har varit med 88, 89. Jag kommer inte ihåg vilka år.
Ja, det är möjligt.
Men runt där, jag var med 3 gånger i varje fall.
Ja.
Och så fick man en lapp då med 4 nya teman var fjärde timme. Och man hade en 24 bilders rulle i kameran.
Ja, just det. Just det.
Och de bilderna måste tas i exakt rätt ordning.
Ja.
Och så fick man så här tema då som var till exempel äldre man med pipa.
Ja, just det.
Och man känner hur hjärnan börjar bearbeta den här uppgiften.
Istället för bara hitta en äldre man med pipa.
Ja, så vill man komma på något, liksom, något unikt. Ja, men kan en fabrikskorsten, det kanske är en sorts pipa. Kan jag ha en man som står och håller en rörkrök? Det är också en sorts pipa.
Ja, just det.
Känner du igen reaktionen?
Ja, men jag tror att det är väl också liksom ett, vad ska man säga, ett konstnärligt förhållningssätt till världen liksom, är det inte det?
Ja, jag förmodar
det. Att man liksom vänder och vrider och försöker se på mot, jag menar om man bara tog kortaste vägen, det vore ju rätt ointressant.
Ja.
Jag tror att det är ett sunt krångel.
Ett sunt krångel.
Ja.
Ja, det tror jag också. Alltså man vill ju någonstans göra sitt avtryck så att säga.
Och att man liksom har just det här att man förhåller sig kritiskt till sin omvärld. Liksom. Det ingår ju på något sätt i en konstnärlig process.
Ja, och samtidigt då så i det här med konceptuell konst och så är ju att göra sig själv lite överflödig.
Ja, just det.
Det är det man har gjort som är kvaliteten, det är själva idén.
Ja, just det.
Mm. Och sen utförandet bara nästan som en, vi provkör väl idén.
Ja, just det.
Typ.
Jo, ja. Eller för det var ju också att det är Vito Acconci som jag också har skrivit om där, också en konceptkonstnär. Han använde ju, eller att han ville ju också gå ifrån det här, den här romantiska synen på konstnären, att man säger att det är konsten kommer från någon slags gudomlig inspiration och skapas i något slags rus och sådär, utan han vill ju, hade ju väldigt så här nyktert förhållningssätt till sin konst och använde regler för att så här avromantisera den här processen på något sätt, beskriva ja. Hur han skulle göra och att han använde sig själv, det var ju egentligen också ett sätt att blottlägga ursprunget till konstverket, att det här är jag som har kommit på det här, och att det var också ett sätt att försöka avromantisera det, liksom att man helt, att vara helt transparent hur konstverket hade kommit till och vilka regler, vilka förutsättningar som finns och så liksom.
Men tror du att det känns ju någonstans, ja, och han har ju gjort konstverk som ni själva kan genomföra ja. Redan i morgondag.
Ja, ja.
Det finns till exempel ett där ni plockar ut en random människa på gatan och följer den tills den försvinner in i ett privat rum. Mm. Typ sitt hem eller sin arbetsplats.
Mm.
Och det är ett konstverk som han har gjort som ingen har sett honom utföra. Därför att han gör det helt. Utan det enda konstverk består i det att vi vet att han har gjort det.
Ja, det finns någon snapshot när han går efter en gubbe på gatan.
Alltså det gör det
ja,
ändå.
Ja. Men den, jag misstänker att han är gjort så där, att det är gjort i efterhand, konstruerat liksom, bara för att ha en dokumentation. Liksom, ja. Så. Mm.
Och det är ju konst man kan utföra själv. Ja.
Det låter ju helt... Skulle man göra det verket idag så är det ju helt meningslöst på något sätt. Men då var det nog ganska banbrytande. Liksom. Det är ju viktigt att sätta det i ett sammanhang. Liksom.
Men det här
var ju liksom en tid när det var så här modernistiskt måleri som var på tapeten. Liksom.
Och modernistiskt måleri, där kan man ju säga då att man kan upprepa en succé många gånger. Är det okej att säga så? Nu är inte jag så hemma på måleri, men jag vet ju vad modernistiskt fotografi är.
Mm.
Och jag förmodar att de är grannar.
Mm.
Att formen följer funktionen på något sätt.
Mm.
Och fotograferar man då modernistiskt, eller säg att man har en estetik, ett sätt att tycka att saker är snyggt, då kan man ju göra många bilder som är snygga ja, på samma det. Sätt ja. Ljuset är vackert, då är vackert komponerat,
att man använder sin skicklighet liksom på något sätt.
Ja, men precis. Som Bruno Liljefors, han kan måla många rävar
ja.
Och alla ja. Är snygga.
Det har han också gjort
ja. Men ett konceptkonstverk, det kan du ju i princip väl bara göra en gång.
Ja.
Alltså du kan ju inte bli tvåa på bollen att följa efter folk.
Nej. Nej, och det har ju, nej precis, det har ju helt förlorat sin mening att upprepa det på det. Och det är ju också,
men snacka om att binda ris till egen rygg.
Ja.
Alltså om vi nu har ett konstsystem som fungerar och man kan liksom jobba.
fast ja, men de vill ju fly från det där konstsystemet. De vill ja. Ju liksom Sen det ska man också tillägga att de misslyckades ju. Det tog ju inte många år förrän folk var beredda att betala skitmycket pengar för två rader text på ett papper. Liksom.
Ja.
Så att de blir ju uppslukade av etablissemanget väldigt fort sen, just så ekonomiskt. Så.
Ja, det är ju märkligt faktiskt.
Ja, det etablissemanget är ju bra på att sluka upp saker. Så.
Ja.
Men jag menar, de vill ju komma ifrån det där systemet. De vill ju inte liksom ingå i det systemet. Det finns ju flera av de här teoretikerna som till och med vill hitta på att de inte vill ens kalla det konst. Att det här är något annat. Liksom. Det är någon fortsättning. Liksom. Det här är efter konsten på något sätt.
Men de måste ju varit jävligt unga när de... Liksom.
Ja.
Sånt här gör ju inte en 50-åring som är jättebra på att ta snygga bilder med gyllene snittet. Sabbar nej. Ju inte för sig själv plötsligt.
Nej, fast nej.
Eller?
Men jag menar Duchamp, som är ju en så här, han räknas ju inte som konceptkonstnär, men han var ju så här föregångare. Han var ju målare från början och började ju sen, ganska erkänd målare, och så började ju sen göra så här readymades och
ja,
han gjorde det ju också krångligt för sig liksom.
Ja, precis. Och då är det alltså upphovsmannen till den här urinoaren.
Ja, just det.
Som han döpte till Fontaine.
Fontaine, ja.
Och ställde ut under stort rabalder tidigt på 1900-talet. Ja,
1918 eller något sånt där. Så ja. Det var ju extremt tidigt.
Ja, verkligen.
Så.
Men jag har skrivit här på min mindmap som jag alltid gör inför en podcast om det här med graden av mysterium. Och jag vet inte, jag skrev ju det när jag läste din uppsats, så att det kommer ju därifrån på något sätt. Men när reglerna... Om vi tar en kille som Liljefors, Mm. Bruno Liljefors, han målar alltså massa fina naturscener.
Mm.
Räv med blodig hare i munnen,
ja,
vandrar genom snön, mm, till exempel. Typiskt Liljefors motiv. Och på den tiden, där var det väl ändå så att man såg konstnären som lite gudomligt inspirerad.
Mm. Mm.
Men om då reglerna blir kända, även Liljefors följer ju naturligtvis regler,
mm,
om komposition, om man vet så att säga vad som går hem,
mm,
i stugorna.
Mm.
Och när de blir kända så avmystifieras ju,
mm,
förmodar jag.
Ja, just det. Mm.
Man vill ju inte höra att det är en konst som man tänker liksom är lite gudomligt inspirerad, att det finns tips och tricks.
Ja, just det.
Bakom.
Ja.
Men det gör det ju alltid.
Det gör det ju alltid, ja. Och det är väl, för det var ju också, nu kommer jag inte ihåg vem det var som pratade om, just att det är om man liksom inte pratar, om man inte är beredd att prata om sin konst liksom, att den får något sådär, att det får något sådär mystiskt ursprung liksom, just att det är också ett sätt att, och då igen på en konstmarknad, och göra att man köper någonting gudomligt eller mystiskt eller så, att det blir ett sätt att ladda verket om någon slags romantik, ja, liksom, som gör
för att det ska vara precis lite, mm, hemligt.
Eller lite sätt hemligt, och att man köper något. Ja, man köper något som man inte riktigt vet vad det är liksom. Så
kan man säga att den här viljan att göra att ställa regeln i centrum är liksom ett sätt att döda idén,
ja,
eller angripa idén om de här genierna,
ja,
att man,
ja. Att och att man är väldigt så här, redovisar så mycket som man kan på något sätt. Så.
Och det är att slita masken av medicinmannen.
Ja, just det.
Mm. Det är lite grann motsvarande som, det var visst någon trollkonstnär nyligen som råkade i klister bland kollegor för att han systematiskt avslöjade sådana,
ja,
illusionstricks.
Ja, ja.
Och det är väl lite grann en motsvarighet.
Ja, just det.
Kanske.
Ja.
Ja. Du, vad har hänt med den här, vad har hänt med dig sen du skrev den här uppsatsen? Kommer du ihåg hur du, det var ju du som bara råkade nämna den här när vi satt och fikade en gång.
Ja, just det.
Att du hade skrivit den här regeln som strategiuppsatsen. Och nu har du läst den igen.
Mm.
Kommer du ihåg hur du kändes att skriva den?
Ja, alltså det var ju väldigt skrämmande i och med att det var något som jag hade ju liksom aldrig uttryckt mig i text på det sättet. Liksom bara uppgiften kändes ju väldigt sådär stor när man påbörjade den. Och att jag la ner ganska mycket jobb för att lyckas göra det liksom. Så att det var en viktig grej på något sätt att se att man också klarar av det liksom.
Ja.
Så. Men sen, vad det har gett mig i efterhand, så tror jag att det är också just det där att uttrycka sig, skriva en, den här sortens text är ju också att man liksom tillskansar sig ett språk som just går bortanför det här fint och fult, och så att det blir ett annat sätt att förhålla sig eller prata om konst liksom,
ja,
tycker jag, som är värdefullt så.
Tror du att man som amatörfotograf kan som ett alternativ till att man går ut och plåtar ännu mer, att man då och då istället fördjupar sig i ett ämne och kanske skriver ner lite grann om det man har studerat och så. Kan du se det som ett alternativ till utveckling?
Ja, absolut. Det tycker jag. Ja, det tycker jag att man bör göra. Liksom. Det är ju också vad man vill hålla på med för sorts fotografi. Så, tror jag. Men om man tänker sig att man vill liksom arbeta i en i ett konstnärligt sammanhang, så tror jag att man kan ha stor glädje av det.
Ja.
Men sen, jag menar, sen behöver inte alla skriva en sån här uppsats. Man behöver liksom inte läsa filosofi eller så. Men att man ändå liksom förhåller sig till, jag menar, jag tycker också att att skriva är ett sätt att tänka.
Ja, jo, precis.
Och ja, att man, att du tänker inte, du kan inte tänka ut det utan att skriva liksom.
Mm. Och där kan man ju egentligen bara göra en läslogg. Alltså att man gör några noteringar om vad man har tagit in under,
ja,
veckan.
Ja.
Jag har läst den här artikeln, ja, jag har tittat på den här utställningen. Ja. Här är några snabba reflektioner.
Ja, just det. Och att det blir något helt, det blir något helt annat när man skriver ner det istället för när man tänker vad man såg eller tänkte. Liksom.
Ja, men jag vet. Mm. Problemet är att det är så jävla tidsödande.
Ja, bara. Det är det.
Ja. Du var på vernissage igår.
Mm.
Och du sa när jag kom så här, för det kanske jag outar dig lite för mycket, men det är skitsamma. Nej, men det gör jag inte. Jag tog det lite lugnt på vernissaget, för vi skulle spela in en podcast.
Ja, just det. Det låter ju hemskt.
Ja, vi hade redan, när ni lyssnar på det här avsnittet, så har ni nu, nyligen lyssnat på Gunilla Mur också. Du har inte hört henne prata än, men hon är inspelad och klar. Och hon berättar att torsdagar är den stora vernissagedagen.
Mm.
Och så är det ju.
Mm.
Och igår så var det, och igår var det torsdag. Tycker du om att gå på vernissage?
Ja, alltså jag gör ju inte det så mycket som jag borde.
Varför borde du gå?
Nej, men för att det är ju konstvärlden är precis som alla andra världar, att det bygger ju mycket på kontakter och så, att det finns ju en det är jätteviktigt då, att folk vet vem man är och så.
Ja.
Och det har jag inte varit så bra på liksom. Men nu var det ju på det galleri jag ställde ut, alltså galleri Magnus Carlsson, som vernissaget var. Och där är ju de andra som ställer ut det, tycker jag väldigt mycket om, och det är mina kompisar. Jag har ju arbetat med det galleriet i 15 år liksom. Så att där är det ju väldigt ofarligt att gå på vernissage liksom. Så.
När blir det då farligt att gå på vernissage?
Det är farligt, men det kan ju vara, alltså att man tänker att nu ska jag ut och mingla och så. Det är ju inte, det fixar jag inte riktigt liksom. Det finns ju de som har det i sig, och att jag tror att det är en viktig del av jobbet egentligen.
Ja. Så. Har vernissage under dina år i konstvärlden, har vernissagelivet förändrats?
Men alltså för mig har det väl, jag tänker, för när jag flyttade hit till Stockholm då från Göteborg 1997, och när man gick i början på vernissage, då var det väldigt så här tydligt att de som hade gått på Konstfack hängde med de andra som hade gått på Konstfack, och de som hade gått på Mejan hängde med de som hade gått på Mejan, och mitt emellan dem stod jag liksom. Men nu har jag ju, som när jag går på Magnus Carlsson då, så då känner jag ju folk liksom, så då är jag ju mer så här delaktig liksom, att det är enklare för mig nu liksom, så.
Men har festerna, det sägs ju att firmafester inte är idag vad de brukade vara förr i tiden i form av vildhet och så. Har vernissagevärlden också lugnat ner sig?
Ja, det har det, alltså, men det är ju också för att man har själv blivit äldre, att man tar det lite lugnare.
Men, du måste ju se i ögonvrån.
Ja, just det.
De nyexade.
Ja. Men ja, för jag tänker just på mitt galleri då, så ju, där blir ju alla äldre i princip. Alltså det har kommit nya konstnärer i och för sig, men jag menar galleristen blir ju också äldre, och att man växer på något sätt med. Så att det, men där har ju varit alltid ganska lugnt så liksom. Alltså folk pratar ju om 80-talet så, att det var så där, men då var inte jag med.
Nej.
Så gammal är jag inte.
Nej, det är du inte.
Nej. Men då och att det fanns hur mycket pengar, och det bara bjöd så, men så.
Ja, det är inte så, det är inte så jättebjussigt på vernissage. Det är lite lådvin och salta pinnar. Är salta pinnar det vanligaste?
Nej, inte på Magnus Carlsson, är det Japanmix.
Ja, de här
Det är inte så gott, tycker jag.
Nej, jag tycker att Magnus Carlsson kan sluta med Japanmixen.
Ja, och det är pinnar.
Hellre pinnar.
Ja, jag tycker också det. Ibland är det kanske pinnar. Ja.
Men man kan inte ha jordnötter, för det är många som är allergiska.
Ja,
har jag förstått.
Ja.
I alla fall dåligt. Vad är du sysslar ju med att framställa konst.
Mm.
Och om jag kör buss, då förstår jag ju väldigt mycket vad jag gör. Jag möjliggör för människor att ta sig från hemmet till jobbet.
Mm.
Vad möjliggör du?
Alltså vad jag personligen möjliggör...
Nej, du behöver inte vara personlig, utan du som konstnär, du som framställare av...
Ja, just det. Men jag tänker att det borde ju... om jag inte skulle vara konstnär, det skulle ju inte vara hela världen. Men om man tänker sig en värld utan konst, liksom, så vore det ju en hemsk värld, tycker jag.
Ja.
Att jag tror att konsten är en väldigt viktig funktion i samhället liksom, att den öppnar dörrar i oss liksom, till nya rum så där, som vi inte visste fanns, och att den gör oss till större människor liksom. Sen om jag personligen gör det vet jag inte, men jag tycker att konst är en viktig grej liksom, så.
Men du har ju haft bitvis någon gång då måste du ju ha tänkt att Jag menar, det är ju tufft också.
Mm. Ja, jag ifrågasätter om jag ska vara konstnär.
Ja, och inte annat av ekonomiska skäl.
Ja, men det gör jag ju nästan varje dag, eller på så här. Det gör jag inte, men det har jag gjort jätteofta. Och det tror jag är... Alltså det har man ju haft sådär när man studerar och så, att man har så här klasskamrater som vars föräldrar var konstnärer till exempel, och att för dem har det funnits en sån här självklarhet att ja, men jag är konstnär liksom. Ja. Att det är inget konstigt med det. Men för mig som inte har den bakgrunden så är det ju, alltså det är ju fortfarande så när jag pratar med min mamma på telefon liksom, att jag kan säga att jag ska ställa ut i Frankrike. Ja, men har du några jobb då så du tjänar något, får du betalt? Att hon sådär, och att jag på något sätt tycker jag lite likadant liksom, att jag, så att det finns ju något ständigt ifrågasättande om varför jag gör det här och vad är det bra för och
ja,
vem är jag och så liksom. Och jag tror på det sätt och vis det där dåliga självförtroendet tror jag är också, kanske är fruktbart på något sätt, för det gör också att man anstränger sig och för att rättfärdiga det, ja, man gör liksom på något sätt, att det blir en nästan som en drivkraft då på något sätt. Att man inte blir så där mätt och nöjd liksom, så, ja, på något sätt.
Precis.
Var det det du frågade? Eller?
Ja, det var nog det jag frågade. Och apropå Frankrike så ska du ju... vänta nu, har du varit där nere, nej, den första, nej, vändan?
Nej, det öppnar den 28 februari.
Mm. Och då, du ska åka dit och äta lunch.
Ja, just det. Brukar du inte göra det?
Nej, det brukar jag faktiskt inte. Därför att de vill visa dina bilder av familjen.
Ja, just det, de som vi pratade om förut, den här, ja, bilden av familj.
Vilka är de som,
alltså,
visar
dem? Det ska man då vara med på en grupputställning på Centre Pompidou i Metz.
Ja, det låter ju så stort.
Låter franskt.
Ja.
Nej, men som är då en liksom ett systermuseum till Centre Pompidou i Paris.
Ja.
Som Moderna finns i Malmö. Liksom,
så, ja, just det.
Så. Mm. Så det är en jättestor grupputställning som handlar om, som heter Paparazzi och något mer. Ja. Photographers and Stars eller något. Jag kommer inte ihåg. Men som med konstnärer som använt sig av paparazzi-fotografi och på ett eller annat sätt.
Det måste ju kännas väldigt tillfredsställande att ett... typ, ja, hur gammalt?
15 år gammalt.
Ett 15 år gammalt verk, fortfarande är aktuellt.
Ja, det känns jätteroligt. För det blir också på något sätt... ja, att man blir ju på något sätt någon del av konsthistorien. Liksom. Att man plötsligt sätts i ett helt annat sammanhang. Liksom.
Ja.
Så det känns jätteroligt.
Och då ska du ner, då ska du flyga till Paris för att äta lunch.
Ja, flyga till Paris och så åker jag tåg till Metz då, ja, för att äta lunch.
Ja.
Klockan 12. Jag har fått en inbjudan, då är det liksom bara en lunch.
Ja.
Så jag vet inte.
Men passar du på semestra samtidigt?
Ja, jag ska vara i Paris någon på dagar. Och sen vill jag gärna se den här utställningen. Och det här huset, det är ett ascoolt hus. Det här museet.
Ja.
Så.
Ska det bli något artist talk eller så? Det kanske,
nej,
inte är på samlingsutställningar så mycket.
Det är bara lunch.
Bara lunch. Ja, men det är klart att du ska gå och se utställning. Det är ju jätteroligt.
Ja, det är roligt. Ja. Så att det är ju inte i första hand lunchen.
Ja.
Men det brukar ju vara bra mat i Frankrike, så det kanske är värt att åka till.
Ja, förmodligen.
För att käka lunch.
Får hoppas det. Bjuder de på flygbiljetter?
Nej.
Eller förväntas du betala?
Nej, men jag har, alltså det är inte så, jag tror inte att alla kommer komma dit, men jag har då fått, man kan ju söka pengar på Jaspis.
Ja.
Sån här kulturella utbyten liksom, så. Och nu har jag ju då sökt för att äta lunch nu låter det väl, men det handlar ju om andra saker också naturligtvis, men då, så jag har fått pengar för att åka dit.
Ja, men det är klart, du måste ner dit, det är ju, ja, en självklarhet. Ja.
Mm. Ja. Att jag hörde bara att det lät lite illa att jag har fått pengar för att åka äta lunch, men ja.
Jag har egentligen bara en, sista grej som jag vill ta upp innan vi slutar. För det första så jätteroligt att läsa den här och så. Och jätteroligt att prata om regler.
För det är ju en Sofie Kall som också ingår i den här uppsatsen då, som,
ja,
skriver om. Hon ska då också vara med på samma utställning som jag.
Nej, vad roligt.
Ja, det är en ära får man säga. För hon har ju varit en väldigt en viktig förebild liksom.
Ja. Så fick fick ju Hasselbladspriset för några år sedan.
4 år sedan kanske. Eller,
ja, typ. Precis. Mm. Och hon har ju bland annat stalkat människor också. Mm. Hon plockade ut en måltavla och förföljde till Venedig.
Ja, just det.
Ja,
precis. Hon träffar ju en man på ett vernissage liksom, som berättade att han skulle åka till Venedig. Och då bestämde hon sig för att följa efter honom. Så, ja. Och försökte leta reda på honom och förklädde sig och leta reda på honom.
Och sen skriver hon ju väldigt mycket om hur hon uppfattade.
Ja.
Och Kall har ju också hennes första sånt här regelkonstverk som hon slog igenom i alla fall. Det var det som heter Sleepers.
Just det.
Kan du berätta lite om det?
Ja, hon bjöd då in ett antal människor hem till sig och för att de skulle få sova i hennes säng. Och sen så fotograferade hon när de sov då och skrev korta texter om dem egentligen. Så.
Ja.
Så, korta drag.
Mm. Har du sett Sleepers utställd?
Eller? Det är inte som utställning, har nog inte sett det.
Nej. Ja. En sista grej som du har sagt till mig en gång tidigare, det är att du tycker att tid i viss mån är kvalitet. Alltså att den tid man lägger ner på att göra någonting nästan alltid slår igenom och syns i slutändan. Det där har jag tänkt på mycket sen jag hörde dig säga det första gången. Och jag tror att jag förstår. Jag tror att jag kan se det lite grann.
Mm. Jag tror också det. Eller jag är inte helt säker på det. Men jag tänker att det är att man liksom energisätter sina verk på olika sätt. Liksom. Eller som Chris Burden då, som vi pratade om förut. Att hans verk får ju en väldig energi av den här faran. Liksom. Ja. Att det är så farligt. Liksom. Och att man kan energisätta ett verk för att det var jävligt jobbigt att göra. Eller att man lägger väldigt mycket tid på till exempel. Att det blir olika sätt och liksom sådär. Och att den energin man lägger på saker, att den också kommer tillbaka.
Men tänker du att personer förnimmer det här utan att få den faktauppgiften?
Ja, det tror jag. Jag tror det.
Ja.
Jag inbillar mig det. Eller så kanske det bara är ett sätt för mig att rättfärdiga att man lägger ner oförsvarligt mycket tid på saker liksom.
Ja, alltså jag tycker att jag kanske nappar på det här så mycket för jag har tagit sån tid på mig att skriva min bok som jag håller på med.
Ja, just det. Jo, men jag menar att det kanske bara är ett försvar.
Ja.
Det
kan det vara, men tills vidare så bestämmer jag mig för att jag tycker att du har rätt.
Ja, ja.
Att den nedlagda tiden också är en sorts kvalitet. Och sen så då kommer jag att tänka på en annan sak också, och det är liksom hur bilder sätts sig med när de har existerat ett tag. Om jag till exempel har en alldeles nytagen bild som bara är en vecka gammal, så finns fortfarande i mitt huvud mycket så här att jag kunde ha gjort så, eller
ja, just det.
Varför valde jag just den här vinkeln eller just den här rutan och så.
Mm.
Och sen kommer tiden att tvätta bort alla de här tvivlen. Jag kan känna när jag tittar på 10 år gamla bilder att de känns så självklara och självsäkra och stöddiga och liksom det här skulle inte gått att göra på något annat sätt.
Nej, just det.
Och det är ju naturligtvis en illusion, men jag tycker att det är en intressant illusion.
För jag har tänkt på det någon gång när jag har, om jag har gjort någonting och har en bild och så får jag en gammal kontaktkarta när jag ser de här rutorna runt liksom, som man då har hunnit glömma bort.
Ja.
Att det nästan blir sådär fysiskt, att jag mår lite illa eller liksom, att det är sådär, men fan, att det blir något jättekonstigt liksom.
Så. Ja.
För att den här bilden blir på något sätt verkligare än det som var liksom.
Ja, jo, men exakt. Mm. Och det är väl att bilden blir ikonisk på något sätt, att den står för.
Ja, den står för sig själv. Alltså det är bilden, det är bilden på något sätt. Så.
Ja, men precis. Mm. Ja, jag ville bara säga det. Mm. Men ska vi... Nu slutar vi. Nu, nu har vi kört på en timme.
Ja.
Jag tar ett kort av dig nu. Och sen så är vi klara.
Och jag tar en snus.
Ja, det är väl förtjänt. Okej.
Fint.
Tack.
Hej då.